onsdag i Almedalen och alla väntar på Jimmy Åkessons luftballong som ska komma.
Men nu kommer det också en konsert samtidigt och så ska Elisabeth Handringvist hålla två tal.
Själv har jag bara bråkat med en massa socialdemokrater.
Det här är politiken med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Almedalen dag 3.
Dag 2 för våra poddar, men absolut dag 3.
Just det, men vi tjuvstartade lite. Igår var det stora och traditionsenliga minglet på PR-byrån 500s trädgård. I en trädgård, säger man, inte på. Ni var där, Henrik, Maggie. Vad upplevde ni?
Jag började med att jag skulle vara med lite TV4 och så skulle de så här, visa någonting från Almedalen. Jag tänkte så här, kul, man gör ett mingel, visa det. Och då så skulle jag så här ställa upp och liksom filma mig själv med kameran för de skulle ringa upp. Och då försöker man liksom placera kameran så att
Vänta, du skulle lajva mig i TV4 från 500 supertrånga mingel?
Ja, men det var precis när det började, så det var inte så mycket folk. Det var liksom så här, typ, hur får man en känsla? Jag tänkte, men mingel ändå, det är en tydlig bild av Almedalen. En del av Almedalen, om man inte liksom nere och gör talen eller någonting sånt där. Och då skulle jag sätta fast kameran så att den inte skulle skaka. För ni har ju alla sett så här, bara, vad jobbigt är det någon som håller och det är så skakigt. Men det är stressigt. Så jag bara...
Har du sådana sugproppar på baksidan som kidsen har?
Nej, jag måste lära mig mer saker. Jag använde ett litet sånt drinkbord och ställde den på. Och då var ju feedbacken så att det här ser galet ut, för du kommer liksom antingen jättenerifrån och sånt där. Och så här, kan du böja dig ner? Och det slutade till slut med att jag ställde mig på knä, tog en sån liten kudde och ställde mig på knä på liksom trädgården. Och det funkade liksom, för det såg ju helt rimligt ut liksom, bakifrån, tills folk gick förbi mig och var liksom jättar. Men det var också roligt, för att en av dem som kom tidigast var Romina Pourmokhtari, klimatminister.
Men hon är ganska kort.
Ja, precis. Jag bara, ser ni den här? Ser ni vad stor hon har blivit?
Jag fick en liten uppläxning av Daniel Ingmo, SVT-reportern, som sa att jag inte är kul på fest. För att jag öppnade alla mina samtal med moderater. Hur känns det att ni hade den sämsta siffran på 7 år i Demoskop i morse? Och alla mina samtal med sossa med, ska Vänsterpartiet sitta i regering? Eller, jag körde en poll.
Vad fick du för svar på frågan, ska Vänsterpartiet sitta i regering?
Man kan säga så här, ju tyngre och viktigare socialdemokrat, desto tydligare nej. Och medans typ så här, Daniel Suhonen-typerna var så här, ja. Eller jag tror inte han sa kanske faktiskt, men... Ardalan Shekarabi, som jag ställde frågan till, då, han sa så här, då stod Lunds socialdemokratiska kommunalråd bredvid, och då sa han, är Lund bättre än Malmö, var han svar på min fråga. Och då kollade han dribblade bort mig helt. Så jag nappade 100% på det betet och började då bråka med Lunds kommunalråd huruvida Lund är bättre än Malmö. Och så jag fick aldrig något svar från Ardalan Shekarabi. Så det är fortfarande...
Det var ju snyggt sätt att kolla bort det. Eller?
Det var skickligt. Man har varit länge i politiken. Men annars tyckte jag, för mig var det mest intressanta igår, förutom liksom Moderaternas pågående eftervalsanalys och känslan inför deras partiledare som de alla bär på, så träffade jag kristdemokrater som var väldigt missnöjda med Ebba Buschs nya linje.
Vilken nya linje?
Alltså den här... Ebba Busch höll ju ett tal igår, vi pratade mycket om Ebba Busch i podden igår, men det var ju innan hon hade talat. Och i talet så berättade hon ju bland annat då om en kille som hon hade stött på, som hade ropat efter henne, vill du utvisa mig? Och med darr på rösten. Men alltså hon har en otrolig skådespelartalang, så är det ju bara. Den kanske var äkta, men det var ju darr på precis rätt ställen.
Ja.
Och att hon höll upp en landslagströja och sa, du är Sverige.
Ja, du kan få vara med i det blågula laget.
Ett otroligt liksom skickligt sätt att gå i opposition mot vad de har ägnat 4 år mot.
Hon bad ju också om ursäkt för att ha varit deltagit i polariseringen.
Mm. Men hon, jag tycker, som jag sa igår, att det är inspirerande.
Men de här kristdemokraterna du träffar, de vill ha polarisering. De vill vara ytterhöger.
Alltså det här är ju inte kristdemokrater som har gått med i partiet för att vara mjuka, om man säger så. Och de tyckte så här, varför ska vi vara partiet som ska dra över blockgränsen? Varför ska vi lägga oss i mitten? Det här var personer som tyckte att det kan väl fan Moderaterna ägna sig åt. Vi ska vara ytter. Och de kände det väldigt starkt.
Vi kommer ju just från en liten pressbrief med Moderater. Med Moderata valledaren och deras policychef. Nej, det kan jag inte heta längre. Vad har han för titel? Han?
En valgeneral.
Martin Borgs är valgeneral, så långt jag är med.
Johan Pakamonti är ju alltså han jobbar ju åt finansministern. Jag minns faktiskt inte hans titel nu. Han var ju planeringschef?
Han har
en sån titel som är så här: det enda han ska göra är att vinna val.
Han gör en massa policyutveckling. I vilket fall, deras idé.
Han kan bli ledsen över att vi inte vet. Jag googlar. Och jag googlar medan du berättar.
Berätta.
Det kommer han inte.
Berätta för mig som också var med på mötet. Berätta för mig vad du fick ut av detta möte.
De sa att de ska vinna en folkomröstning om skattehöjningar. Det är så de ska dra väljare över blockgränsen. Deras mätningar säger att de här väljarna som finns som är osäkra, de bryr sig jättemycket om skatter. Så om det bara blir en folkomröstning om skatter så kommer vi dra över blockgränsen.
Budget- och policychef.
Var det inte
hos
det
finansministern. Han är också ordförande för Bromma Moderaterna.
Men vad har ni på ett skatteval? Kommer det bli det? Kommer det rädda Moderaterna?
Alltså, ja, det är deras mätningar, men de säger ju att det finns inget stöd för skattehöjningar. Det gillar inte folk. Och folk verkar, alltså, och generellt, men jag tror att framförallt i de här mittenväljarna så tycker man om att få mer i plånboken, så det är väl det de hoppas på.
Men det är samtidigt lite, alltså det är ju inte helt, jag menar, Kristdemokraterna sa ju då igår att det ska vara stopp på skattesänkningar.
Och Liberalerna sa att statliga inkomstskatten ska halveras.
Så det ska vara massa skattesänkningar med Liberalerna? Eller åt fan?
Ja, men det verkar ju Moderaterna nöjda med. Alltså de verkar ju ändå väldigt nöjda med att småpartierna nu positionerar sig på olika sätt och kan dra olika typer av väljare. Och sen så kan Moderaterna liksom få sitt jobbskatteavdrag i slutändan.
Men som det sades, alltså, för det var ju till exempel att så här, vilka är det som Moderaterna hyllade både KD och SD för att vilja dra från mitten, liksom plocka väljare där, medan L såg de mer som har blivit så här, skattebetalarnas förening som ska hjälpa dem i budgetförhandlingar. Och då var ju ändå Pakamon så här, det vore ju intressant om de hade drivit det här i någon budgetförhandling någonsin.
Men Simona Månsson sa också i en intervju i Svenska Dagbladet, vår tidning, igår, att på frågan om då varför de inte går till val på klimat, de har ju i sitt valmanifest på 99 punkter så har de ju 3 klimatpunkter, och det här var ju ändå ett alltså det var ju ett klimatparti, men då sa Simona att det är 2022 års problembeskrivning. Klimatet var 2022.
Ja, klimatet har försvunnit.
Inte så här vi har löst det, utan bara så det problemet är inte längre. Jag går inte till val på 2022 års problem.
Men det hon menar är att potentiella stödröstare bryr sig inte om klimatet.
Ja.
Utan, så det är spännande där hur man som parti då helt och hållet får liksom rätta sig efter mun efter matsäck, så att säga. Alltså för de här människorna som har tagit över Liberalerna tycker ju att klimatet är en jätteviktig fråga.
Ja, alltså Romina Pamuktari måste ändå vara arg nu, tänker jag.
Ja, eller arg, hon är väl med på detta. Men så att säga, sånt är livet. De få väljare som vi kan kanske locka, de skiter i den här frågan. Alltså kan vi inte ägna oss åt den.
Nej, och hon är väl pragmatisk. Hon sa också igår, Simona Månsson, att nu vänder det för oss. Jag måste bara rekommendera den här intervjun, för det är så himla många kul citat. Bland annat så gick ju Liberalerna på, alltså de hade ett utspel igår som handlade om att Sverige ska bli Europas smartaste land.
Mm.
Ja.
Mm. Jag missade och, det här.
Alltså de mätte IQ, eller hur? Hur ska de kontrollera den här
jag
saken?
Jag fick inte på den pressträffen, så jag kan inte ge fler detaljer. Mm. Men, och sen så vill de ju då göra den här skattesänkningen på marginalskatterna. Eller på, vad heter det? Den statliga inkomstskatten. Och då ska det finansieras med tillväxt. Och så frågar Etzaz Yusuf, vår reporter då, så här: ni går till val på att ge barnföräldrar två extra semesterdagar, hämmar inte det tillväxten? Och då svarar hon så här: för mig handlar ekonomi inte bara om Sveriges samlade BNP eller vad som står på sista raden i ett Excel-dokument. Det handlar om människor som höjer sin livskvalitet.
Inte
det jättekul syn på ekonomi från, från Liberalerna?
Ja, det är som en miljöpartistisk twist på Bo Lundgrens dynamiska effekter.
Ja,
ja.
Också så här, för mig handlar tillväxt inte om BNP. Alltså jag vet inte, det är ändå
den inre andliga tillväxten.
Peter Eriksson ringde och ville ha tillbaka sin ekonomiska analys.
Existentiell hälsa.
Det var ju så här att det var ju då sannolikt det sista liberala talet som någonsin hölls, som då hölls igår, alltså som någonsin kommer att hållas.
Du menar det liberalpartistiska, folkpartistiska, eller?
Ja, alltså det, och jag missade det. Jag vaskade det för en matplats på Surfers. Men du hörde det, Henrik.
Jag var där och jag hade ju läst talet innan. Så att jag fokuserade på, jag försökte hitta så här intressanta målgrupper, hur de reagerade på hennes
i publiken.
Precis.
Mm-hmm. Och, vad såg du?
Studenters Vilma, glömmer tyvärr bort efternamnet. Men henne hade jag tittat på, nämligen när det var under Ebba Busch. Och under Ebba Busch-talet så klappade hon väldigt intensivt liksom. Och jag vet, lite så här performative så där, nästan som att
du är ironisk.
Nej, men liksom typ
hon gillar höjt barnbidrag.
Gillar jättemycket höjt barnbidrag, men tyckte också att de här värderingskamperna var väldigt viktiga att ta och så där liksom. Så att det var mycket. Jag vet inte om det var, men jag observerade det. Jag tror inte hon klappade en enda gång när det var liksom Simonas tal. Sen var det några rakt ut så här ha skratt typ. Och jag bara, nu är det väl liksom, det kändes väldigt socialdemokratiskt, linjen hur man förhåller
ändå
sig till de här
så
partierna.
Speciellt, jag tycker det är fint att man som partist ändå går och känner efter på riktigt på tal. Vad gillar jag i det här talet, trots att det är en, tror du hon kommer, kan du fortsätta följa henne under Almedalstaden och rapportera mer?
Verkligen, det här borde vi ha gjort innan. Jag sprang också till ett sätt, för jag visste att nu kommer det komma en så här parallell verklighet om så här, Nooshi Dadgostar är finansminister, hur kommer din värld se ut? Och det var, hon hade lite problem, Simona Momansson, med talstrukturen, för att så här, typ, så här kommer det bli om vi får regera. Men sen så skulle vi tillbaka till en verklighet där Nooshi Dadgostar är finansminister, då blir det så här. Och vi var verkligen in i ett kök, hur det typ är. Det är ingen idé att sätta upp något schema för fotbollsträningen, för det är så dyra bensinskatter så man har inte råd att åka dit ändå.
Det här är ju en spännande liksom problematik som tid har. Den förekom ju också flitigt, upplevde jag, när man snackade på det långa minglet under kvällen där hos PR-byrån. För där var ju människor från alla partier verkligen. Alltså problematiken i att Tidesidan vill beskriva det som att Vänsterpartiet kommer hamna i regering, vilket ju är en möjlighet på alla sätt och vis. Det tyder ju inte minst din enkätfråga på Maggi, om Magdalena Anderssons sida vinner valet, vad nu hennes sida ens är. Men det är som att de inte liksom köper den här, ja, men det finns en skillnad. Alltså, Ulf Kristersson har lovat ministerposter till Jimmy Åkesson. Magdalena Andersson har ju inte lovat några ministerposter till Vänsterpartiet. Alltså det är den differensen som ändå är bottom line i hela den diskussionen.
Ja, men vi hamnade ju i en diskussion med moderater igår som ju tyckte så här, varför är inte det här en svårare fråga för Magdalena Andersson? Varför blir hon inte tillräckligt pressad på Vänsterpartiet, och varför är inte det här liksom jobbigare för dem opinionsmässigt? Och då lanserade ju jag teorin att folk ändå tror, alltså folk har ändå bilden av Socialdemokraterna som liksom något slags så här skamlöst maktparti som gång på gång har dribblat bort Vänsterpartiet och Miljöpartiet och kommer liksom, det är det kan de. Det är vad det partiet kan. Medan av Moderaterna har man inte alls den bilden. Moderaterna gav liksom lite upp på förhand och lovade bort ministerposter. Ja, och då sa den här moderaten som jag pratade med då att ja, det där ser vi också i våra mätningar, att folk har liksom en annan bild av.
Och men då är frågan, är det en korrekt bild? Alltså gör vi journalister ett undermåligt jobb här? Alltså jag menar, Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar har ju agerat på ett sätt som Vänsterpartiet historiskt inte har gjort mot socialdemokratiska regeringsbildare. Stefan Löfven, midsommarkrisen. De har tagit ett kongressbeslut som är helt kompromisslöst.
Ja, alltså det, så är det ju verkligen. Jag tycker det som var under midsommarkrisen var ju samtidigt att Nooshi Dadgostar hela tiden sa så här, vi visste ju att Löfven skulle kunna bli återvald. Och det tycker jag, det är en skillnad på det och att stå i liksom, statsministervotering nummer 3 och ett nyval börjar liksom torna upp sig och den svekdebatt som då kommer. Hur tuff är man i det läget?
Mm.
Vem är kallast av Magdalena Andersson och Nooshi Dadgostar? Vem har liksom bäst sitt fläsk? Där har ju också sossarna lite grann bevisat sig. Å andra sidan så invänder i hela den här liksom då pågående debatten på 500 minglet så invänder Erik Nilsson på SVT att ja, men Socialdemokraterna, de är så liksom desperata efter att få tillbaka makten att de kommer väl visst gå med på Vänsterpartiet i regeringen för att liksom han vände på det.
Ja, nu vill Henrik säga jättemånga saker.
Men två saker ska jag säga. Dels är det intressant det här med bilden av Socialdemokraterna som så duktiga och liksom de får vad de vill ha. Notera den här sägningen också från Moderaterna om vi hittar fortfarande i regleringsbrev saker som Miljöpartiet fått igenom, som typ att vi håller på att städa upp och du vet, nej men de har släppt in de där de gröna och de gröna har lagt liksom massa gift överallt.
Det är att kalla granbark bara för insekter och inte för skadedjur.
Ja.
Det är såna, det är väl sådana saker de syftar på här i Moderaterna. Och det kan man ju tycka olika om.
Jag har sett saker. Men det andra är ju, vad vill Socialdemokraterna? Jag stod och pratade med lite socialdemokrater och då kommer vi tillbaka till det här med hur tolkar ni Labour och Keir Starmer i situationen? Och då var de jag pratade med var väldigt så här, det här är ett brittiskt, superbrittiskt problem, det är liksom, det är ett sjukt system och det är liksom, det är ett urfuckat land, det finns inga generella aspekter där, för jag försökte säga, aha, men för det här med socialdemokratin som väljs och sen så liksom kollapsar i opinionen, ni ser inga sådana mönster, och jag liksom försökte säga typ, men försöka be om ett mandat, säga till väljarna, vi vill ju någonting och så här, det här kommer ni få med oss. Och då var det verkligen som så här, mandatet är att hålla SD ut ur regeringen. Man bara, det är det ni tänker som att ni ska göra. Det är enda stora frågan.
Man får ju ge dem att det går ju bra för deras parti om man tittar på vilka andra partier i Europa går det bra för. Alltså det är så här alternativ för Deutschland och Nationell Samling och sådana partier.
Mm.
Så det är framgångsrikt att inte vilja någonting.
Jag pratade med en socialdemokrat innan igår valet. Som också var så här, ställ för fan in valrörelsen nu, och syftade bara på sin egen sida då och var så här, om bara alla socialdemokrater går på semester fram till valdagen och säger ingenting, då vinner vi. Och så kan Moderaterna och SD liksom, för de andra hålla på med sin valrörelse, ju mer de pratar desto bättre är det för oss. Så kändes den personen.
Jag är ju hes för att jag hamnade i diskussion, möjligtvis ska det beskrivas som debatt, med Odd Guteland, den socialdemokratiska presschefen sen Hedenhös tid, och Emma Fastesson Lindgren, för detta ordförande i S-studenter.
Nu pressis på partiet.
Om de här sakerna, förlängningen av de här sakerna, alltså det jag drev hypotesen att ingen regering under 2000-talet har sänkt förtroendet för politikens möjligheter så som Stefan Löfvens regering. Alltså för den bevisade ju gång på gång att man så att säga inte kan göra någonting. Alltså att man mest sitter där och fastnar i olika regerings liksom diskussioner och misstroende voteringar, och det går inte att nämna en reform som man gick till val på och som man genomförde och som man sen bröstade och kan ha på en stor skylt efteråt, utan Ja, de hade inte så bra argument, men de hade oerhört bra stamina. Det var jävligt svårt att brotta ner de två i kombo faktiskt. Det måste jag ge dem. Men det blir också tydligt att det inte är något viktigt. Det är inte viktigt att få någonting gjort.
Nej, det viktiga är det är att hålla Jimmy utanför. Vi ska vara statsminister. Och sen så ska vi lösa allting annat. Och vi ska vara förvalta. Det är fascinerande.
Jag pratade med en länge igår också som bara pratade om industrin hela tiden. Och då kände jag så här, men just det här är ju ändå ett intresseparti för industrin. Och lite så Wallenberg. Och det var också spännande.
Och Wallenbergs anställda.
Ja, jag fattar liksom förlängningen. Men det var ändå ett så... Det var ett intressant perspektiv. Idag då så ska ju Jimmy Åkesson och Elisabeth Tandringqvist tala. Elisabeth Tandringqvist ska till och med hålla två tal idag.
Mm. Hon ska leverera nyheter i båda. Hon har ju kvällstalet, men sen så ska hon komma nu med en färja med hundratals centerpartister som ska samlas där nere vid färjan vid hamnen, och så ska hon elda på dem.
Och Jimmy Åkesson har ju fått konkurrens under sitt tal. Ganska många svenska artister ska ha konsert samma tid, ganska nära nere i hamnen. Ska jag berätta vilka?
Jättegärna, för jag tänkte precis säga att vi måste...
Thomas Stenström är det som drar ihop det här. Han har ju fått mycket skit på sistone för sin slappa VM-låt.
Men det var ju perfekt kalibrerad för insatsen. Ja. Ett bra, en dålig, och han bara, absolut, jag har tagit en gammal låt och gjort den väldigt ointressant.
Ja, och sen är det till exempel Cherry, Erik Lundin, Ida Lova, Stefan Sundström. Han har varit med förr på såna här grejer. Och de pratar också här om att till exempel Ida Lova säger, medan politikerna splittrar oss har artisterna förmågan att förena. Jag läser ur pressmeddelandet att Erik Lundin säger att genom kultur synliggör vi det som händer i samhället. Han vill också lägga pusselbitarna på bordet, och ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Vem finansierar det här?
Det är Greenpeace som står som arrangör.
Alltså Ryssland.
Nej, men vet ni, jag har inte läst det här innan. Jag läser nu
jag skojar.
Live. Stefan Sundström säger: jag börjar bli gammal och vill göra något vettigt innan jag lägger upp blana. Vad betyder det? Är det stockholmska?
Ja, det är fötterna, va? Jaha. På stockholmska, ja, okay. Jag tror det.
Och det, då är det ta på sig
innan han dör vill han ändå göra den här spelningen.
Förlåt, men så är det han som hoppar på Romina Pormoktari med den här du har ingen själ, din jävla extra mate.
Och han har väl också, det är också, han höll på mycket med miljödepartementet skylten. Som ju någon tog när de gjorde om det till KN-departementet.
Vi behöver alltså introducera Stefan Sundström. Vad är det här för podd? Det är klart ni vet om Stefan Sundström är.
Jo, men jämfört med Liva Tova
Ida Lova.
Ida Lova. Är det hon så här en sommar sång, eller hon har gjort någonting som är populärt?
Nej, men hon
för
har gjort den här Starkare än jag låten.
Ja.
Alltså det är ju en superhit.
Ja.
På tiotalsbanan. För tiotalsbanan. Kanske också för dem med 00, jag vet inte.
Nej, men det här är intressant, för jag tänker så här, Jimmy, jag har förstått att den här varmluftsballongen i form av Jimmys ansikte,
men de har en luftballong.
Ja. Att den ska komma över Visby under tiden han talar. Jag vet inte om det här stämmer, men de har ju
gjort en luftballong som ser ut som Jimmy Åkessons ansikte.
Ja.
Och det här pratades också, alltså de andra kommunikationscheferna på SOM var ju otroligt avundsjuka på den här briljanta idén igår, står de och pratar om. Och,
precis, och då får vi se
hur briljant den är.
Ja, för jag tänker, dels, den tar lite uppmärksamhet, men och jag undrar så här, men det känns så konstigt, ska ni skydda den här? Ska ni ha drönare, ska ni ha någonting? Eller väntar ni nästan på att någon ska skjuta ner? Precis. Och det liksom blir
inte, alltså ni vet den här bizarra EMU-omröstningen. Var det inte också luftballong då? Åkte de inte, Birgitta Eds stora projekt, kampanj. Hon ledde ju den. Jag typ tror, alltså när de hade massarinerna.
De hade massarinerna, jag vet inte om det fanns en
luftballong. Jag tror att det fanns en luftballong, men jag kan minnas fel.
Men vad jag undrar är med de här artister mot rasister, eller vad de vill kalla sig.
För den fick ju, jag vill bara säga att den fick ju sen liksom kritik för att det har blivit liksom hybris i, och just att de hade så här, det hade blivit så galet med all det här jättedyra merchen och massarinerna. Så att det var som, det blev liksom, vad heter det, slottet, drottning, Marie Antoinette stämning kring det. Medan de andra då, andra sidan var ju så här, vi är fattiga men vi är Stefan Sundström.
Och du tycker inte det är Marie Antoinette stämning kring Birgitta Ed nu?
Nej, men jag bara tänker att det är inte säkert att luftballongen är bra. Det är min poäng.
Det
kan vara liksom hybris.
Ja. Men den här pågående musikkonserten mot Jimmy Åkesson, kommer han liksom, kommer han rasa mot den liksom PK-eliten, kommer han säga så här i nya regeringsvän liksom regeringsfäge Åkesson att så här, alla får hålla på med sina små grejer, vad roligt. Kommer det vara, jag känner ju nästan att jag måste gå på den här Greenpeace liksom.
Det är nära du kan springa emellan, tror jag. Den kan man eventuellt överrösta. Det är så här en ny skrammelkoncept. Men också ska Jakob Forssmed ha en battle med sin VM-låt mot Thomas Stenström. Förlåt Torbjörn, prata nu.
Jaha, du tänkte så.
Alltså som en gamla DJ-battlet, fast mer så trubadur.
Jag trodde att det skulle hända på riktigt. Jag bara, vad roligt.
Nej, jag tycker att det kan hända.
Ja.
Nej, men det är väl det som är den här Almedalens stora underliggande fråga, typ för mig i alla fall. Alltså, vad ska SD göra? Det är ju så här.
Interaktiv pedofilkarta.
De har bettat allt på att Tide ska få 51% och att de ska få ministerposter. De har agerat därefter. De har lagt band på sig. De har gått med på politik som de från början inte ville.
De ska kasta ut SD Tobbe för att han pratar för mycket om maskulinism istället för att
jag menar, vad får de för eftervalsdebatt om Tide inte vinner? Två, om de själva inte växer, då blir ju den grenen utav SD, SD Tobbe med flera, Då har ju de ett ganska bra case.
Henrik Winge, du får sparken nu.
När ska Winge och Åkesson börja kalibrera det? Snart så måste de ju mer titta på sina egna siffror än att hålla på och dra,
att köra ett norskt val.
Det var också så intressant tycker jag när de gick ut med slöjförbudet, för det skulle ju ändå kunna vara en sån fråga.
Absolut.
Det blev ju ingen debatt. Alltså det blev pyttelite snack om det utspelet. Alltså förbjuda slöja, för alltså, en gång i tiden hade det blivit en gigantisk debatt kring det. Nu rycker folk på axlarna.
Nej, folk kanske också rycker åt Wallersteins luftballonger. Eller jag vet inte. Alltså,
tänk om de hade haft humlan på luftballongen, Henrik.
Det hade varit
så mycket bättre, tycker jag.
Ja.
Den kanske är med.
Vi får se.
Alltså, om lite luftballong med humlan så kommer efter.
Som är drönaren som försvarar.
Alltså, man får inte ha drönare i Visby nu. Det står stora skyltar med förbud på det, så det kommer inte gå. Men kul idé. Absolut, vi får se vem som genomför den.
Och så har Jimmys katt i den luftballongen.
Eller Hannes Hervjös katt. Har ni sett den där katten som Hannes Hervjö håller på med sen varje gång det går bra för Centerpartiet, så lägger de fram en liten äcklig katt som dansar. Eller bara är söt, gulligt. Jag vet, det beror på vad man känner för katter som står och dansar.
Alltså, är det en riktig katt?
Nej, alltså så. En dansande katt, vad tror du?
Det är som en tecknad katt.
De lyckas ju göra en luftballong av Jimmys ansikte. De kanske kan göra en dansande
katt. Men hur ska den tecknade katten kunna åka?
Centerpartiet, de kan väl dressera djur. De är ju ett bondeparti. Vad fan, det är klart de kan fixa.
De tror väl på teknikens framtid. Genavla en liten katt som dansar. Vet du vad, det här kan vara den sanna industriklivet som Socialdemokraterna ger dem. Så här, vi framavlar en liten katt som kan dansa. Exportera den.
Ge mig ett parti som bryr sig om dieselpriset för traktorer tillbaka.
Aha.
Okej, fortsätt med katten.
Okej, hur som helst, vissa moderater verkar liksom lite krypa under skinnet när Hervjö gör såna där saker, så att tänka på att så här, det är luft i de där siffrorna, och att de ska liksom kunna, nu går det kanske bra, nu dansar Hannes katter, men snart ska vi få tillbaka de där.
Ja, men det är väl de väljarna det liksom står om. Och då var det ju en moderat som i diskussionen om de här väljarna som är i mitten och som kan avgöra det här valet och som gör att det kanske ändå fortfarande är match, sa Det ska bli ett sant nöje att plocka den där centerpartistiska krusbärsbusken på alla de väljare som nu säger att de ska rösta på Centerpartiet men i själva verket är väldigt osäkra. För inget parti har så många osäkra väljare och så mycket luft i sina siffror. Jag ska plocka den krusbärsbusken ren.
På den lågt hängande frukten. Så, ja, det sa han sen.
Vilket är en konstig bild på en krusbärsbusk. För det jag menar lågt hängande frukt, det är ju äppelträd och ja, större fruktträd.
Krusbärsbuska är ju låga från början.
Ja, sjukt. Men det var i alla fall bra citat.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.